Ja, men då tar vi predikan. Ja, okej. Okay. Oskar, är du PowerPoint-kille nu? Ish. Titta om du hittar min predikan där, den ligger där någonstans. Okej. Okay. Vi brukar köra serier. Ni som går i kyrkan vet att vi brukar predika. Dels kan det vara genom speciella bibelböcker. Vi hade i Efesierbrevet under hösten till exempel. Teman kan det vara också. Nu ska vi börja ett nytt tema som kommer handla om Guds bild. Och jag ska försöka mig på en slags introduktion till dig idag. Blir det okej, tror ni? Titta. So, I don't know if they're set in order, are they? So number one, you should start with number one, Oscar. It would be wonderful. Well, it's not really number one, but... Vi struntar i det där. Jag har mina bilder här. På den här bilden som vi inte ser här nu bakom mig, så står det Guds bild. Så är det en cirkel med massa religiösa symboler. Där har vi den, ungefär. Och min fråga, du kan ta nästa bild, se om du hittar de här rätt ordning nu då. Vad vi ska snacka om är, hurdana är Gud egentligen? Och hur kan vi beskriva vem Gud? Kan vi beskriva vem Gud är? Och sådär. Så den här första halvtimmen eller så ska vi försöka ha, kommer vara lite grann, om ni ursäkta mig, lite filosofiskt kan man säga. För det här handlar ju om en fråga som är, folk har funderat på rätt länge, som ni vet. Frågan om Gud, Guds existens och såna här saker. Jag kommer utgå från två bibeltexter i själva när vi kommer igång sen. Men till en början vill jag... har ni funderat på den här frågan någon gång? Har ni funderat på hur den Gud är egentligen? Om han nu finns då, så är det av allra högsta betydelse för oss. För jag skulle vilja hävda att frågan om vem Gud är, det har jättestor betydelse för vem jag är och hur jag ser på mig själv och hur vi ser på det kristna tron. Det är min övertygelse. Jag hoppas att vi kommer förstå det ju mer vi håller på med det. Så tror vi att Gud finns, men att han är en väldigt hård, kanske tuff, dömande Gud exempelvis, så påverkar det vårt sätt att förhålla sig både till mig själv och till honom, och till bön, till det kristna livet och sådär. Man tror, man hamnar i en relation där som är superpåverkad av den bild vi har av Gud, så det är viktigt. Men innan jag börjar, så har jag funderat väldigt mycket på det här nu. Jag tycker att det är väldigt svårt, jag kan ta nästa, faktiskt att prata om det här. För att det är en sak att prata om Gud, och en annan sak att prata om Guds bild. För Gud, om Gud finns, så är ju han Gud, va? Och det är en sak. Men det är inte nödvändigtvis samma sak som våra bilder som vi har av denne guden. Och jag skulle vilja säga samma sak i det här rummet. Gud är inte nödvändigtvis identisk med din gudsbild eller min gudsbild eller en, vad ska man säga, svensk gudsbild eller en amerikansk gud, indisk gud, afrikansk gud. Kan ni se det? Förstår ni vad jag menar? Samtidigt är det så att jag kommer att utgå från en häpnadsväckande sanning i den här predikan. Det är att Gud finns. Jag utgår ifrån det nu. Jag vet att det är ett stort leap of faith för många. Men jag kommer göra det. Jag tror att han finns. För annars är det ju... Det finns många som är filosofiskt lagda, teologer och alla möjliga andra, som säger att frågan om Gud verkligen finns, vad det nu, hur man definierar verkligen, men är egentligen inte superviktig. För att den bild vi skapar oss av Gud och det det gör med oss kan vara värdefullt även om han inte skulle visa sig finnas än. Så den frågan behöver inte vara jätteviktig för en del människor. Har ni stött på den någon gång? Det är inte så ovanligt som man kan tro faktiskt. Att det är själva effekterna, det är vad religionen gör med oss som är viktigt. Vi blir trygga, vi får mening med livet, vi får någon slags tolkningsram för världen och sånt. Så om Gud finns eller inte är mindre intressant, kan man tycka. Men faktiskt inte för mig. För jag tror att det är viktigt om Gud finns eller inte. Jag tror det faktiskt. Så det kommer jag utgå ifrån. Men jag kommer inte utgå från att den gudsbild som vi har som sitter här idag är identisk, perfekt beskrivning av vem denna guden är. Vi har inte riktigt, kan inte riktigt ha så höga anspråk, i alla fall inte jag. Att min bild av Gud är synonym med vem Gud verkligen är på riktigt. Är ni med mig än så länge? Jag vet att det kan vara lite så här, ni vet, filosofiskt här nu ett tag. Vi kommer landa i Bibeln alldeles strax. Men någonting som jag tänkt på är, ta nästa fråga här. Det här är någonting som jag tycker är fruktansvärt viktigt idag i vårt pluralistiska samhälle. Den här frågan om vem är Gud egentligen? När vi är ett samhälle där vi har massvis med olika gudsbilder. Vi har den kristna guden, men vi har också den muslimska guden. Vi har också olika typer av österländska bilder av Gud och det gudomliga. Parallellt i ett samhälle här, så att gå och säga så här, att nu ska vi säga vem Gud är inte det fruktansvärt arrogant emot andra människor som också har gudsbilder, precis som vi har? Hur gör vi med det egentligen? Eller är det själva verket så att det pågår ett krig här mellan olika religioner och gudsbilder? Och jag skulle vilja säga att i vissa religiösa människors liv, både kristna till exempel, men också muslimer och andra idag, så tror man på fullaste allvar att det pågår verkligen en krig mellan den kristna guden och den muslimske guden. Visst är det så? Vi vet ju det. Det är inte bara Islamiska staten som tror det, utan det finns också kristna som hävdar att Gud krigar emot Gud nu. Är inte det för fruktansvärt olämpligt att tala om Gud som och försöka förstå honom och specificerat definiera honom utifrån kristet perspektiv? Är inte det livsfarligt? Är det inte det värsta man kan göra i en demokrati egentligen? Eller vad ska vi göra? Ska vi inte prata om det? Kanske bara säga, vi låter Gud vara, om ni förstår. Och sen så tar vi alla våra andra gudsbilder bara och lallar runt lite med och sådär. Och är snälla mot varandra, försöker kommunicera med varandra. Men frågan om det är någon gud, någon gudsbild som är bättre än någon annan är väl ganska magstark egentligen att hävda då. Känner ni igen det här? Ta nästa bild. Man kan spetsa det ytterligare då. Om den här guden finns, vems sida står Gud på i sådana fall? I det här kriget. Vad tror ni? Vems sida står han på? Arsenal! Ja. Jag vet, tänker ni någonsin på det här? Jag skulle vilja hävda en sak, att jag tror inte det finns någonting knappt som är viktigare att tänka på än det här. Just nu skulle jag vilja hävda.
Det låter som att ställa olika människor mot varandra.
Men blir det inte lätt så?
Jo,
Nej, nej. Sven.
Jag bara tänkte, jag kan ju citera den gamle amerikanske presidenten Abraham Lincoln. Han blev tillfrågad om, tror du att Gud står på din sida, va? Och då svarade han så här, översatt till exempel. Jag bryr mig inte om Gud är på min sida eller inte, så länge jag ser till att hålla mig på hans sida.
Ja. På mänsklighetens sida. Mm. Ja, det förutsätter att han väljer sida. Ja. Nej, tänk om Jakob har rätt. Tänk om den, om vi håller på att försöka för make sure att vi är på Guds sida verkligen. Och så visar det sig att han inte är på någon sida. Då vore det ju väldigt tråkigt. Nej, inte att han är inte på någon annan sida, men det vore tråkigt om vi söker efter någonting. Söker efter att vem sida är Gud på? Men han i själva verket inte är på någons sida. Frågan är helt felställd, tänker vi då.
Ja.
Ja.
Ja. Det är det han säger när Josua möter mannen med svärd.
Ja.
Ja. Då frågar Josua, är du på vår sida eller våra fienders sida? Och vad svarar han? Han tar inte ställning. Nej. Nej.
Ja. Nej.
Mm.
Vi kommer ha några månader på oss och hamna i vissa olika sidor av den här. Jag ska inte öppna den här can of worms än, men jag ska bara glutta lite på den. Och så säger jag, är det inte så till och med i vår bok här att Gud står på vissa människors sida och i krig emot andra folk och säger Gud strider på våran sida och så mejar man ner de andra som inte är på Guds sida. Jag tänker på Gamla testamentet berättelserna eller Josua bok där han tycks vara involverad i krig helt enkelt mot andra religiösa grupper då. Jag vet inte om ni har läst de bitarna. Det finns några som läser den här texterna väldigt väl idag. Det är de nya ateisterna. De läser de texterna. Dag ut och dag in. De skriver böcker om den guden. Folkmordsguden. Vad gör vi med det här egentligen? Det är inte idag för det. Men jag ska säga, för att det är lätt för oss att säga, säger till IS, om vi tar en annan, eller Boko Haram eller någon annan sån här jihadistisk religion säger att ja, Gud strider, de hävdar att Gud är på sin sida. Det är lätt att demonisera det, men det finns faktiskt saker i vår egen bok som också kan demoniseras och görs av flera människor. För att man ser att den här typen av exklusiv religion som säger vi är Guds folk, det är vi som har sanningen, den är direkt farlig och den leder till våld. För vi tror att vi har rätt och de har fel. Det är the good guys och the bad guys. Och Gud är den som är vår garant att vi är de goda och de andra är de onda. Och det har skapat krig och det kommer fortsätta skapa krig. Därför är det bäst att vara tyst om de här bitarna. Gud må finnas, men lämna det agnostiskt att exakt hur, var och så vidare är inte så lätt att säga. Det här är jätteviktiga frågor, tror jag. Och vi ska försöka ta i dem i någon söndag i alla fall, på allvar. Och det är väldigt svårt för mig att inte gå i förväg här. Men låt mig ta nästan en spoiler nästa. Det här är en kristen beskrivning. Det finns en distinkt kristen väg in på att tala om Guds bild som vi kommer hamna i alldeles strax. Det här är en introduktion, men från det är att Kristus är Gud var i Kristus. Jesus är vägen in att förstå vem Gud är. Så att ett kristen beskrivning av det här skulle vara att Gud var i Kristus. Gud har visat att vem han är genom den mannen. Och inte med avsikt att döda eller med våld tränga ner andra gudsbilder, om ni förstår. Utan han är en person som vill skapa fred och samla hela världen. Och han är vår fred. Han har rivit skiljemurarna. Och i honom så vill han församla alla människor ifrån alla hörn i jorden. Och ena, inte splittra. Det är ju det kristna svaret på det här. Och den kristne guden, den gud som har uppenbarat sig i Kristus, det kommer ju vi håller på mycket med, men att han visar vem han är och han visar hur han är kung och så vidare. Men mer om det snart, inte den här gången. Nu ska jag läsa en av de, alltså framförallt judarnas favorittext mot bakgrund av det här nu då. Nu har vi en gud och vi har många gudsbilder och vi har en värld som är fylld av gudar. Men har det inte alltid varit så? Om man tänker efter, har det inte alltid varit så? Låt oss ta nästa slide. Vi tror att det finns en gud. En gud. Ja, det finns många gudsbilder, men det finns en gud. Varför gör vi det? Jo, för att vi läser det i Bibeln. Vi kan ta nästa slide. Där. Vi känner till det här. Hör Israel. Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Det finns bara en Gud, säger Gud uppenbarligen, säger att det finns en Gud. Okej, nu ska vi gå vidare. Då tar vi nästa slide. Det finns massor texter i Bibeln som talar om det som vi ibland kallar vi det på fikonspråk för monoteism, en Gud. Vi tror att det bara finns en Gud. Men det är inte så enkelt som man tror ibland. För att, vadå? Är det verkligen så att det bara finns en Gud? Om du skulle fråga under den tiden när det här skrevs, assyrierna, egypterna, babylonierna, alla dessa, det fanns ju massvis med gudar. Hur står då den här enda guden i relation till de andra gudarna då? Det här är ett exempel på Gamla testamentet. Som då tror på en gud. Så här säger de i den här salmen. Herren är konung, må jorden jubla, fjärran kusterna glädja sig, moln och töcken omger honom, på rätt och rättfärdighet vilar hans tron, eld går framför honom som förbränner alla hans fiender. Hans blixtar lyser upp hela världen, jorden ser dem och skälver, bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens härskare. Himlen förkunnar hans rättfärdighet, hans härlighet skådas av alla folk. Och sen säger han så här. Avgudadyrkarna står med skam. De som skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar faller ner inför honom. Sion hör och gläder sig. Judas städer jublar över dina domslut, Herre. För du, Herre, är den högste. Upphöjd över jorden. Högt över alla gudar. Högt över alla gudar. Läste vi inte att det fanns bara en gud? Vad tänker ni när ni läser det här? Ni kan ropa rakt ut, vi är lagom stor skara. Alla, högt över alla gudar. Ja, det är ungefär det vi har pratat om. Guds bilder. Så egentligen mänskliga föreställningar av Gud. Föreställningar av Gud. Och ingenting mer, eller? Tomma bara. De är egentligen inga gudar, typ. Ungefär så. Ja, är det någon som har en annan tanke? Ted, har du någon tanke?
Nej, det är ganska klart att han menar det de tror på gudar som är ingen gudar.
Ja.
Och deras föreställningar om att de är gudarna med det var så olika saker, men det är tydligt i sammanhanget i samhället att han menar att det är ingen gudar.
Ja. 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 Men nu börjar vi komma, nu introduceras någonting egentligen av Ted också då. Det kanske inte bara är tomma föreställningar nödvändigtvis alltid. Kan det vara så att det finns gudar som finns, som är verkliga, men inte är vi Gud, utan att de som är under Gud, han är upphöjd över massa gudar. Gudomligheter, stamgudar, Baal, Moloch, Farao, Vishna. Eller vad är de då? Finns de i någon mening? Eller är de bara fantasifoster, om man säger så då? Det står ju, vet ni, ni som har läst gamla testamentet ibland, att Gud kämpar mot sina fiender. Och det står ibland, står det om de här gudarna. Faktum är att det ser vi inte alltid, för vi läser ju inte på hebreiska, men att de här omgivande folkens gudar dyker upp här ibland. Så att det står att de här Rahab dyker upp i vattnet, mörk vattengud dyker upp. Och Gud behöver besegra Rahab. Javé behöver besegra denna undergud, denna mörkergud, och trycka ner honom och besegra och gå liksom över vattnet och såna här saker. Den här dimensionen av kriget mellan gudarna i Gamla testamentet har drivit många moderna gammaltestament eller hebreisk bibel forskare säger att nja, monoteism är väl överdrivet att kalla det. Det är väl så att det är inte så att de inte tror på några andra gudar. De tror att det faktum att Gud är Gud, deras Gud är Gud, det betyder inte att det inte finns några andra. Det betyder bara att det finns bara en Gud som är högst. Och det är det som vi menar med vi tror på en Gud. Att det finns en Gud som är över alla andra gudar. Ja?
Sen finns det det bibliska konceptet är att man uppmuntrar sig folk att inte kalla dem för gudar. Man säger att de är inte gudar. Gudar som är tomma. Men det finns andliga varelser kopplade med de föreställningarna.
Ja. Ta nästa slide. Så här säger Paulus, vad är det du tänkte på, tror jag, Ted? Vi vet att det inte finns någon avgud i världen. Ingen annan gud än den enda. Men även om det finns så kallade gudar i himlen eller på jorden. Och det finns ju många gudar och många herrar. Så har vi bara en gud. Fadern från vilket allting utgår och som är vårt mål, och bara en Herre Jesus Kristus, genom vilket allt är till och genom vilken vi är till. Att det är ingen skillnad. Paulus och den kristna kyrkan, de omgavs ju precis som vi gör. De levde i ett mångkulturellt samhälle också. Religiös pluralism. Så det faktum att när de proklamerade Gud som den enda sanna guden, så menade de inte De menade om att det finns en Gud som har gjort allting och som styr allting och som är över allting. Och det är den guden som vi böjer oss för, det är den som vi tjänar och följer. Snarare än att bara säga att det bara finns en Gud och allt annat är påhitt. Men att den är verklig. Efesierbrevet, vi läser, vi håller på med Efesierbrevet under hela eller stora delar av hösten. Där pratar Paulus väldigt mycket om andligt krig, härskare och makter, andliga makter som man som flera av dem upplevde sig som slavar under, men att Kristus då satt högt över alla andra härskare och makter och så. Det finns många sätt att uttrycka det. De används inte alltid begreppet gudar, men de beskrevs som gudar av flera andra. Så att jag tror att man ska kunna säga så.
Kan man teologiskt sammanfatta med att vi stavar Gud med stort G, så finns det många gudar med liten.
Ja. Torbjörns förslag, kan man säga ungefär så att vi stavar Gud med stort G och de andra med litet G. Lite spännande, lite svårt där också tycker jag det här. Men bekännelsen att det bara finns en Gud är djupt kristen och djupt biblisk. Ta nästa. Det finns en till. Och man kan tycka som så här, om vi skulle prata om att det här med Gud, att det är ju livsfarligt nu, det skapar ju bara splittring, det är ju dynamit det här, och att späda på motsättningar mellan religioner i dessa dagar, det måste vi hålla med om att det kan vara. För vet att för Paulus som skriver i Efesierbrevet då, så säger han att han predikar Gud som den enda guden och Kristus som hans herre som bas för den andliga enheten, inte för kriget mellan gudarna. Han säger, den här förkunnelsen om att det finns en gud, den har förmåga att samla och förena allihopa, snarare än att tävla mellan de olika gudarna. Han skriver, sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp, en enda ande, liksom ni en gång kallas till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, en är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar igenom allt och finns i allt. Jag ska varna er lite, som sagt, jag fortsätter en sista varning innan vi slutar här. Att det här är en introduktion. Det här är tänken. Målsättningen är att hjärnorna ska börja nu. Här. Det är målsättningen med idag. Inte att vi ska stänga alla resonemang in i en skön fåtölj. Oh, bra, nu vet vi precis allting hur det är. För vi startar någonting nu. Är det okej med det? Jag vet att det kan vara läskigt. Kan kännas läskigt. Jag vet inte. Men vi behöver ta det här. Vi behöver göra den här resan. Och vi behöver inte vara rädda. Vi får inte vara rädda för att tänka med vår hjärna. Vi har en hjärna och det är inte ett problem i vår kristna tro. Förutsättning för att växa. Nästa. Olika, så att vi är en Gud, men vi pratar om de här olika gudsbilderna. Ta nästa bild också. Ett lite engelskt citat här till sist här. Så här säger det här är min handledare, en teolog. Som har skrivit en bok som jag läser parallellt med det här nu. Som handlar om en kristuslike guden. Han skriver, save me from every shadowy conception of God that I've created and worshipped. Deceiving myself into believing it is the one true God. So I say no. If there is a God, I don't just get to fashion him from the clay of my own image. I need him to reveal himself in a way that can be known. Det här är vår grundinställning. Att finns Gud Och är han vårt ursprung och vårt mål? Har han uppenbarat sig i Kristus? Då ber vi, befria mig från andra gudsbilder, falska gudsbilder. För att saker och ting påverkar sättet på vilket vi ser Gud. Och väldigt mycket är djupt personligt psykologiskt som påverkar oss när vi ser Gud. Och allas våra gudsbilder är mycket, 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 mycket mindre än vad Gud är. Allas våra, vi måste få mycket, 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 mycket större bild av vad Gud är. För hur vi än bär oss åt så kommer vår Guds bild alltid vara mindre än vad Gud är. Gud kommer alltid vara mycket större än min bild av honom. Och om vi stänger nu efter dag ett på söndagen och vet hur Gud är, då har vi ingen växt att se fram emot. Inga nya perspektiv att öppna oss för. Att Gud har inte chans att uppenbara nya sidor hos sig. Tänk om det är så att han är mycket godare än vad vi tror. Han är mycket starkare, mycket större, mycket mer personlig. Jag skulle nog säga att allting tyder på att han är det. Nästa punkt, jag ska bara glutta lite på det här. Att han säger så här att du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Så sen säger han, du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen, nere på jorden, i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ja, men whatever. Jag har ingen avgud i hallen, kanske du tänker. Eller bild av Gud. Men kan inte vara de här mentala gudsbilderna riskera att ta den platsen? Att vi skapar en bild av Gud på samma sätt som avgudadyrkarna gör. Att vi lever med våra mentala bilder. Och vi tror mer på vinjordguden än någon annan gud. Eller svenneguden. Eller vad det nu är. Vi har jättesvårt att bryta oss loss för att vi är van. Det här är min gud. Va? Kom inte att säga att du vet det ena och det andra. Och då, det tror jag kan vara avgudadyrkan. Vi dyrkar våra bilder av Gud snarare än den sanne guden. Det tror jag i alla fall. För problemet, nästa punkt då. Problemet med gudsbilderna är att de försöker, att sätta en gudsbild, det är att vi försöker fånga Gud i en definition. Definiera eller förklara vem Gud är. När Gud säger, hör Israel, Herren är Gud, Herren är en. Du ska förstå och förklara vem han är. Nej, det säger han inte. Du ska älska Herren din Gud. Och du ska tillbe honom. Han säger inte direkt, bara för att det finns en Gud så måste vi kunna förklara precis exakt. Och ha en exakt gudsbild, 100% rätt, om hur den han är. Det är det som är problemet med att det här med problemet med gudsbilderna. Att man måste alltid ha den där medvetenheten om att Gud är alltid större. Och det faktum att han finns och att han vill uppenbara sig och att han är vårt ursprung och vårt mål. Och den som vi följer betyder inte att vi måste nödvändigtvis veta precis var hans gränser går, hur exakt han är. Han kan alltid vara större samtidigt som man har en full on överlåtelse till den enda sanna guden i kärlek och i tillbedjan med hela våra liv. Och säger, jag vill följa dig Gud, inte min bild av honom, den som jag har idag. Han är större än så. Nästa punkt. För jag tar 3 minuter till. För jag hade några. För att när vi pratar om Gud, kan vi förstå på ett sätt, kan vi ju. Det är ju inte alltid. Det är ju inte enkelt att prata om Gud med ord, om han nu är så stor. Eller hur? För hur ska man kunna med ord förklara Gud? Det måste ju alltid finnas ett viss problematik i det där. Va? Det är en gudsbild. Pratet. Ja. När han uppenbarar sig för Mose, ursäkta, jag är lite entusiastisk, jag håller på med någon minut till, men att så säger han så här, säger Mose så här: låt mig få se din härlighet. Alltså, vem jag är, mitt ansikte. Då svarar han: kom här. Sen säger han: mitt ansikte, det kan du inte få se. För ingen människa kan se mig och leva. Så, tough luck, tyvärr. Men skyll dig liksom där bakom. Och så ska, jag kan visa ryggen. Det kan jag göra. Ryggen kan du få se. Men inte mitt ansikte. Och nu snackar vi om en snubbe i Bibeln, Moses, som är hypad så in i bomben näst under Jesus som den som var närmast Gud. För så här, de så här, profeterna, de hade lite larviga drömmar och visioner och transer, men Moses däremot, han pratar med Gud rätt ansikte mot ansikte. Typ. Snarare om man läser som det står. Så vad Gud säger här, att ingen människa kan se mig, ingen kan förstå mig, inte ens Mose. Du kan bara skymta lite på ryggen där. Så hur ska man då kunna förklara om han har knappt visat sig ens? På andra ställen står att han bor i ett ouppnåeligt ljus dit ingen kan nå. Så där grejer står det i Bibeln. Men hur ska vi kunna, han är möjligt att förklara, hur ska vi kunna förklara, men ska vi inte prata då ens, eller vad ska vi göra? Det är därför folk, den kristna kyrkan, har sagt, det finns liksom, jag vet inte riktigt hur vi ska prata, vi måste ju säga något, va? Vi måste säga till exempel: Gud är kärlek. Ja, och det säger Bibeln. Eller samtidigt när vi säger det, så menar de här, de kloka gubbarna då, att ja. Men när vi säger Gud är kärlek, då säger vi samtidigt Gud är inte kärlek i den meningen att det vi tror att kärlek är nödvändigtvis. Han kan inte låsas med vår definition av vad kärlek är. Om vi säger Gud är närvarande, så måste vi samtidigt säga, ursäkta att jag krånglar till det här nu, men om Gud är så där stor, då måste vi säga att Gud är nära, men hur, ja. Men hur är Gud inte nära? Han är både här och inte här ju. Vi måste alltid förstå att Gud är alltid större. Och allt vi säger, som vi ska säga och fortsätta säga, säger vi med vetskapen om att vi ser inte allting. Ännu ser vi, säger Paulus då, som så här, lite dimmigt. Då ska vi se ansikte mot ansikte, men inte än. Och där har vi ödmjukhet på kuppen i en kristen gudsbild. Vi ser ju inte allting än. Vi kan inte komma in i diskussioner med människor från andra trosåskådningar och säga: jag vet allt om Gud, kom och fråga mig bara. Jag kan lära alla er om precis hur Gud är. Och tror vi att det är det som det är att vara ett vittne. Det behöver man inte säga för att vara trogen eller ende sanne guden. Alltså att han har uppenbarat sig för mig. Han har visat sig för mig. Och djupa sett i Jesus som vi ska hålla på med. Och det är där vi ska hålla oss. Om vi ska lära oss, om vi ska ha en kristen Gud. Guds bild som vi ju vill. Vi är ju kristna i den här kyrkan. Så att ha det. Men samtidigt som vi säger, vi ser ju inte allting. Gud är större alltid. En del är till och med så, de tycker så här, nja, ursäkta men nu får jag inte hålla på länge, men att de säger att chatt prata om Gud som om han vore något liksom objekt eller att behandla. Så, nej, det går egentligen inte, för Gud är inte något objekt för oss att behandla. Han är själva varat. Han är själva anledningen till att vi ens är här. Han kan inte studeras under lupp. Han är inget undersökningsobjekt eller forskningsobjekt som det går att uttala sig på det sättet om. För det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Han är ännu djupare närvarande än så. Vi måste inte kunna förklara honom. Vi kan bara stanna upp och be. Och öppna oss, uppenbara din härlighet för oss. Uppenbara dig själv. För Gud kanske inte kan förklaras, men han kan upplevas. Den är sidan, om man ska säga, av gudsbilden är otroligt viktigt. Och det är egentligen det som Bibeln beskriver som att vi känner Gud. Det är en annan sak att känna Gud än att kunna förklara Gud eller att ha kunskap om honom. Att känna Gud är att älska Gud och vara känd av Gud. De där bitarna, det är bibeltexter som vi kanske kommer säkert återkomma till, men att stanna upp för oss som kristen kyrka idag, som individer, att säga att det finns bara en Gud, och den guden är jag överlåten till att lära känna ännu mer och växa i, även om jag inte alltid kan förklara allting om Gud eller förstå allting om Gud. Så vi kommer tala, vi håller ju på med en predikoserie, nu är det slut i alla fall, om Gud. Och då använder vi ju språk, och vi kommer ju prata om Gud. Vi sjunger om Gud, talar om Gud, ber till Gud. Men samtidigt så är det här en resa, önskar jag i alla fall, i att lära känna Gud. Uppleva Gud och förstå hur stor han är. För att vi är beroende av att han visar sig för oss om vi ska lära känna honom. Säger vi amen på det här? Det blir slut nu. Ja. Hoppas jag inte krånglar till det för mycket, men det är meningen lite grann att vi ska börja i den här på det här sättet, att ställa oss de här frågorna och fundera över det. Och en utmaning som jag har till oss, det är att be Mosebönen. Ta med oss den här hem. Herre, visa mig din härlighet. Visa mig din härlighet. Uppenbara din härlighet för mig. Det är nog så att vi inte sett så mycket av en Gud är, som vi kanske tror. Han har mycket mer att visa för oss.